Ja, nu räcker det.
Okej, okay. Är det tydligt här?
Ja.
3, 2, 1.
Kör!
Hej och välkomna till avsnitt av Stensas
skitpåse. Kan du inte
absolut inte. Och det är liksom, egentligen är det helt oviktigt. Man behöver inte säga det.
Nu är det inte färdigt här. Då...
Nej, precis. Nu är ingen ordning på det.
Ingen som har
gått. Nu är det liksom en loose cannon.
Verkligen.
Jag var med Jocke idag.
Ja, hallå.
Ja, en, ja, inte
helt också en ny. Loose cannon, nej.
Nej, det ska jag inte säga. Alltså, ja, du har inte en loose cannon aura, ska jag inte säga. Du känns strukturerad.
Ja, ja, ibland.
Ja, men för jag är ju sådär att jag är ju inte särskilt strukturerad, skulle jag inte säga som person. Men min sambo Maria, du kastar henne under bussen direkt. Hon är ännu mer ostrukturerad. Hon är ju väldigt kreativt begåvad, måste väga upp med honom. Kreativt begåvad, men inte så strukturerad. Men du känns som att du har struktur.
Nej, det är ju också samma. Min sambo är ju så här, planera och ha koll på läget. Jag glömmer ju allt. Det är ju, skulle vi har sagt det många gånger, skulle vi sitta även som sällskapsspel och spela där då, vad är det du stör dig mest på med din partner? Då skulle det vara att, då vet jag väl, han glömmer allt. Det, det skulle vara det.
Men
som
det är så roligt att det finns liksom grader i helvetet, kan man säga. Liksom. För sagt, om du upplevs som den kanske ostrukturerade då, av Elinor.
Ja.
Men jag upplevs som den strukturerade. Jag skulle säga att jag är mindre strukturerad än dig. Så det finns ju liksom uppenbarligen skalor här. Alltså. Ja. Ja, den här podden släpps ju en gång i kvartalet ungefär.
Yeah.
Vi ska väl försöka få ordning på det lite oftare. Men så vi tänker vi kommer köra en liten recap av liksom året som har gått hittills.
Det har gått
nästan 2 månader nu när vi spelar in det här. Så det är en del som har hänt.
Alltså.
Och sen så kommer vi prata lite grann om vad vi har sett och spelat och sådär. Lite highlights helt enkelt.
Mm.
Så vill du ta lite lead på recap från året, Jocke?
Ja, det som har hänt är ju, vi har ju haft en otroligt släpp här. Alltså det har ju varit många spelsläpp på början av året. Jag har inte så bra koll på varken serier eller film.
Nej, men jag har lite koll. Och det är liksom, man kan vara lite lösare i kanterna här, tycker jag.
Ja, men det har ju varit en hel del nyheter och highlights, kan man väl säga. Mm. Alltså vi har haft, bara för att slänga ut några, GTA 6-trailern.
Ja.
Vi har State of Play.
Ja.
Från Sony. Och sen har ju Xbox också haft en. Var lite så här, den glömde jag bort.
Ja, Developer Direct.
Ja, Developer Direct. Det kan jag inte säga nu. Och sen en hel del stora titlar som har släppts.
Ja.
Alltså lite större sådär. Och så massa små.
Ja, men man trodde ju typ att 2024 skulle börja slow, tyckte jag. För att man tänkte såhär, 2023 var sånt pangår. Men det känns som att det har kommit jättemycket bra grejer.
Ja.
Alltså, verkligen.
När jag researchade lite innan här så märkte jag nu, oj, det händer asmycket här nu i början av året. Men typ ingenting sen.
Nej.
Det är bara lite små.
Ja, precis.
Små datum.
Men det kan ju också handla att det kommer fyllas ut. Vi får se lite.
Ja, det är alltid en surprise. En good surprise när det sker någonting sånt. Nej, men om man bara skulle kolla, vi kan ju bara... Jag drar snabbt här, liksom, rapid fire, vad som har släppts i januari som kanske är värt att highlighta ändå.
Ja.
Då hade vi Prince of Persia där, Lost Crown, den 18 januari.
Mm.
Turnip Boy, Robs a Bank. Jag spelade innan Turnip Boy.
Commits Tax Evasion.
Vilket är en roguelite då, där Turnip Boy, Robs a Bank.
Ja.
Last of Us Part 2, Remastered.
Ja.
Och sen hade vi ju det mytomspunna Palworld här som släpptes i Early Access.
Just det. Mm.
Ja. Like a Dragon, Infinite Wealth.
Ja.
Enshrouded släpptes också.
Just det, survival. Också en sån survival, ja.
Mm. Tekken 8.
Ja.
Mycket bra.
Mycket, mycket bra.
Silent Hill, The Short Message släpptes också. Har du spelat det?
Nej, det har inte. Jag är ganska ointresserad av det.
Samma här faktiskt. Då går vi rakt in på februari. Då är det Foam Stars. Har vi
just det.
Helldivers 2, som vi har hört mycket om kanske, om man hänger med i spelnyheter i alla fall.
Ja.
Banishers, Ghost of New Eden.
Just det, lite sleeper hit.
Mm. Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered.
Just det.
Ja, då får vi återse våran gamla kärlek och stänga in
butler
i frysen.
Jag ska fan spela det bara för att göra det. Jag tror det är tvåan, va, man gör.
Ja, det är tvåan.
Tvåan är en demobana.
Man kan springa runt i Croft Manor där.
Ja, precis.
Med köra hinderbanan och den biten.
Stäng in gubben som kommer med en saftbricka. Stäng in den i frysen.
Alltså... Det var det roligaste man gjorde på det spelet. Det var lite satt spelare.
Men det är så kul också för att det är en sån här, det känns som en sån universal grej. Ja. För jag sa det till typ Maria, tummer i två, bara stängde, jajamän, hon var med direkt liksom. Ja. Det är klart att man stängde saftgubben, butlen är det väl liksom.
Det var en sån här okänd meme. Kanske, ja, precis. Som ingen kände, för man visste ju inte på den.
Nej,
som alla precis. Gjorde.
Nej, men alla har pratat med har gjort det.
Sen har vi Skull and Bones. Ja. Som släpptes där också. Mario vs. Donkey Kong.
Ja, just det.
Det är väl typ... Det känns som att det är det enda som Nintendo har.
Ja, men då
och
är väl
där liksom. Princess Peach som kommer också.
Ja, just det. Mm.
Nightingale. Ja. Släpptes nyss, bara några dagar sedan. Last Epoch.
Är det släppt, Nightingale?
Ja, det är släppt. 20.
Jaha, okej. Okay. Ja, det är för Maria var sugen på det.
PC Early Access. Ja, står det. Ja. Last Epoch, det är ju som just Diablo 4. Ja. Hack and Slash. Mm. Pacific Drive hade just det också. Sons of the Forest. Också till PC. Mm. Brothers, A Tale of Two Sons, remake.
Ja, det har kommit också. Mm.
Så har man inte spelat det så borde man göra det. Det går ju snabbt också. Det är ganska kort spel.
Ja.
Final Fantasy.
Det har inte kommit. Det har kommit på torsdag, va?
Demo kommit. Och sen så kommer ju det. Ja, precis. Kommer på torsdag.
Ja, det är extremt hypad på. Alltså, det är...
Du har ju otroligt.
Ja. Jag sa det med. Jag tycker att det är på nivån att... Jag tycker det är... kul att jag överhuvudtaget ens får uppleva det här i mitt liv. Alltså det är en sån liksom så, här, så stor händelse. Det är inte ett spel som släpps. Det är liksom att man får uppleva sitt favoritspel från liksom nästan 20... Vänta lite nu.
Det är 27 år tror jag.
Jaha. Ja, det är det ju. Det är precis. Mm. Så jävla länge sedan är det 27 år. Jag fick tänka lite där. 27 år. Och att det kommer en remake som är liksom från PlayStation 1-grafik till nytt. Det är otroligt alltså.
Ja, jag kan förstå det. Ett spel som jag skulle vilja se i Breath of the Wild-motorn. Ja. Men om de hade gjort om ett Zelda-spel. Ja. Det är det Link to the Past. Fast med en sån skala där du har då... jag kan bara tänka mig toppet på Death Mountain. Alltså det tornet och se tornet.
Ja, just det.
Alltså,
ja.
Hur stort som helst. Man bara ser, det är det liksom 7 våningar stort torn. I den motorn, alla pussel och allting om det skulle vara helt fantastiskt.
Ja, men det är ju det liksom, för att många i vår ålder har ju antingen Final Fantasy 7 eller typ Zelda och Ocarina of Time eller Link to the Past. Det är deras stora sån här wow-upplevelse typ. Så att, ja.
Vart var det? Just det, Final Fantasy 7. Ja. Och sen i mars här nu då, det är ju bara det som kommer nu. För vi är bara på 25 i andra här nu. I mars då släpps Horizon Forbidden West Complete Edition till PC. Så deras PC släpp. Ja. Dragon's Dogma 2.
Ja, det är jag sugen på.
Och sker ju nu. 21 mars kommer Horizon Forbidden West. Ja. 22 mars kommer Dragon's Dogma 2. Det är jag också otroligt sugen på. Sen kommer Princess Peach. Samma datum.
Ja.
Och Rise of the Ronin. Samma datum.
Det är ändå sjukt.
Så det är tre
stacked,
spel.
Alltså, det är Q1. Riktigt mycket grejer.
Mm.
Ja. Och det är rätt så, alltså det har känt att det här är liksom året av rollspel för mig. För jag har spelat liksom, dels kom ju inte, alltså det missade faktiskt släppet. Persona 3 Reloaded kom också.
Ja.
Men det är inget grej kanske.
Jag tror inte varför jag...
Nej, just det, men det kom på Game
Pass. Väldigt biased lista här.
Och jag kommer inte spela där för att jag har spelat det förr och jag kan inte spela igen. Det är 100 timmar långt liksom. Men det är så här, typ mitt år hittills, jag kommer återkomma till det sen. Men det har varit liksom Prince of Persia då. Men sen har det varit långt spel. Och sen har kommer jättelångt spel nu på torsdag, Final Fantasy 7 Rebirth. Då.
Mm.
Och sen kommer Dragon's Dogma, kommer vara ett långt spel.
Mm.
Alltså det är mycket rollspel känns som.
Ja.
Så att, ja. Jag vet inte om... Jo, det är absolut ett rollspel, Dragon's Dogma.
Jag vet varför jag inte hade med det. För att jämt när jag kollar på trailers och nya släpp och sånt där, så fort det dyker upp ett sånt... Och som säger anime-looking spel, då kopplar man gärna bort direkt. Bara, det här är inte intressant.
På ett sätt är det lite otippat, för att du gillar ju anime.
Jag gör ju det, men just spelarna, jag vet inte vad det är som... Det blir, jag känner en liten form av typ cringe varje gång jag tittar på det, för det är så det. Himla alltså,
men det är för, så är ju det med personen, alltså, det är ju en sån här konstig... alltså B-filmscharm är det på något sätt.
Ja.
Alltså det, för det är ju rätt så dålig dialog, speciellt eftersom det är liksom, det är bra voice acting för att vara ett japanskt spel liksom.
Ja.
Men det är inte bra voice acting med liksom västerländska mått mätt.
Jag tror det också var en grej som jag tänkte på när jag spelade Final Fantasy Remake, alltså del 1 här nu, och att konversationerna mellan karaktärerna var så himla så här, ibland bara vad hände här? Liksom?
Ja,
de är så himla... Någon säger någonting och den andra bara...
Jo, verkligen, men det är typiskt så japan. Men jag reagerar inte på det, för jag har spelat så mycket sådana spel. Så jag tycker typ att Final Fantasy VII Remake var på den bästa nivån någonsin liksom. Men att det ändå, jag förstår att det är inte liksom, det är inte den finess, eller det är att man översatt japanskt till liksom västerland, så det blir lite svårt liksom.
På sätt. Jag kan också se det i textform, att det funkar. När man får upp en textruta och läser det. Så här,
ja, precis.
Eller surprise.
Ja, jo, liksom. Det är lite så. Ja.
Nej,
ja, men det är så mycket grejer på G helt enkelt. Sen så vet vi inte så mycket om resten av året, men det får vi se helt enkelt.
Ja, och sen har vi haft en del nyheter också. Alltså State of Playen, där hade vi ju mycket släpp som kommer. Det kan vi ta lite senare.
Ja.
Men sen hade vi GTA 6-trailern som droppades. Just och det. Fick typ, är den mest sedda?
Ja, jag tror
på
det.
På YouTube just nu.
Ja, jag tror det var det. Så det är ju sånt spel som är liksom... Det kommer ju få folk som inte redan har köpt en Next Gen-konsol att köpa det.
Absolut.
Det har ju den här genomslagskraften.
Ja. Det känns också som att GTA 6, alla vet vad det är.
Ja
alla
men,
vet vad GTA,
GTA
folk som inte
5
spelar.
Är ju alltså det näst mest sålda spelet någonsin. Mm. Efter Minecraft. Så att det är liksom ett enormt spel alltså. Man tänker så här, ja, Palworld, det blir stort, sålde typ 15 miljoner ex eller någonting nu. Men GTA 5 har ju typ 250 miljoner.
Ja.
Det är galna siffror.
Och det säljer bra än.
Det gör det, absolut. Ja, det var med på Steams topplista, tror jag, något, om det var, jag vet inte om det var i år i och för sig. Men det var med på, det är med på topplista fortfarande.
Mm. Jag hörde det på någon annan podd som snackade om nyheterna. Ja. Och sen hade vi vi hade en annan trailer som släpptes för några dagar sedan också. Elden Ring.
Ja, jag kände också Earth 3. Fy fan alltså.
Taggad alltså.
Jag hade gåshud hela den trailern. Det var inte såhär. Nu har det gått lite tid, men kom Elden Ring 2021, 22, 22 kanske.
Ja,
det kom ju
22.
Ragnarök. Mm. Ja, 22 var det. Ja. Men nu är det så här, man är sugen på att komma tillbaka till det. Ja, men visst var det 22.
Jag var tvungen att kolla.
Nej, det måste det vara.
Var det 2020?
Nej, det var det inte. 2020 var det inte. Det är jag helt säker på. Men jag skulle säga att det är 21 eller 22, men jag tror att det är 22.
Ja, det är 22 var det, för att det är 2 år sedan.
Ja,
de har jobbat med DLC i 2 år.
Eller just det kom typ så här februari 22, så det kom tidigt under året också. Ja, men det där är ju liksom, jag vill gärna tillbaka till den här världen nu.
Jag med.
Ja, så det ska bli jävligt kul alltså.
Jag lånar ju spelet av Ludde. Så den här gången kommer jag köpa spelet själv och spela igenom det en gång till, tänkte jag.
Ja, jag kommer gå in med min karaktär. Alltså jag orkar liksom inte.
Ja, du kör så.
Jag kör med min karaktär. Så får vi se om den är lagom gearad för det liksom.
Jag var lite sugen. Jag spelade ju genom första spelomgången spelade jag endast med alltså startvapnet, katanan liksom, hela spelet igenom, utan summons och allting, och nu är jag lite sugen att spela med magi nästa gång.
Ja, jag spelar Demon Souls med magi. Det har en annan flavor, alltså ibland blir spelet mycket lättare, men det blir också väldigt mycket, alltså utrymme för misstag blir mindre, för att du är extremt squishy liksom, alltså, så du tål ju ingenting.
Nej, och så, det har jag förstått det likadant på Glass Cannon.
Glass Cannon, ja, det är det man kan beskriva det. Verkligen.
Spännande i alla fall.
Ja, spännande. Var du klar med nyhetssvepet?
Vi kan väl komma tillbaka lite till sen kanske vad som kommer komma och så under 2024. För det var ju mycket sånt under State of Play där med Sony och Xbox.
Ja, men då kan vi bryta av med lite emellan att vi kan prata lite grann om vad vi har sett spelat under den här tiden. Och ska jag börja eller?
Ja,
eller vi kan ju säga så här, jag börjar med mina, för du har spel mest va?
Ja.
Ja, så då börjar jag med lite film och tv-seriesnack. Det tar en liten stund bara. Och vi kan börja med, jag har sett en bra film, en jättebra film och en ganska dålig film. Mm. Men som jag tycker är värt att, jag har sett andra filmer också, men det här är de som jag tycker är värt att ta upp ändå.
Tripp, trapp, tror
jag. Ja, precis. Och så vi kan börja med en film som heter The Killer på Netflix. Och det är alltså en vad kan man säga, drama, action-drama kanske, med Michael Fassbender i huvudrollen.
Du
vet om det är. Du fick tänka lite där.
Ja. Det är väl han som spelar unga Magneto.
Inte unga Magneto. Du tänker på, eller jo, precis. Jo. Ja, det stämmer. Jag tänkte så, här, så unga är ju inte. Men, nej, men absolut, det är han. Och han... han i den här rollen så spelar han en, alltså vad heter det? Assassin typ, eller så ett hired killer liksom.
Lönnmördare.
Ja, lönnmördare, precis. Och han, alltså filmen börjar liksom att han förbereder liksom en stöt och så här. Han ska skjuta någon rik person i någon byggnad, så han satt upp sig i någon så här industrilokal utanför med liksom sitt snipergevär och så vidare. Så filmen är väldigt liksom långsam. Alltså han pratar igenom alla steg. Ja, jag tvättar mitt vapen och rengör det liksom så där. Och sen mediterar han typ, han så här, gör lite armhävningar. Alltså han har liksom en rutin runt det här då.
Mm.
Och det som är gött i den här filmen är att hans berättarröst över allting. Så han berättar hela tiden vad han går igenom för steg och sådär. Och sen så en sak som jag gillar i filmen är att han lyssnar på musik hela tiden. Och han lyssnar bara på ett enda band hela filmen igenom. Och det är bandet The Smiths. Och jag tycker att det tillför lite till det här, hans psykopatgrej, att han bara lyssnar på ett enda band. Han är liksom, det är bara det bandet han lyssnar på hela filmen igenom. Så det ligger liksom, så återkommer olika Smiths-låtar under liksom filmens gång.
Jag känner inte till The Smiths så mycket, men jag hörde The Smiths häromdagen. Fan, det var någon annan podd som pratade om det. Typ att, jag tror det var Kontrollbehov. Det var bra, ett släpp som var bra.
Ja, och sen så, precis. Och det håller jag väl inte med om i och för sig. The Smiths är ett ikoniskt band i fall. De har ju, så det är liksom, jag gillar The Smiths musik, men jag gillar inte frontmannen Morris överhuvudtaget. Han är en idiot verkligen.
Okej. Okay.
Men ja.
Ja, det var bara en rolig.
Ja, roligt att du.
Jag hörde talas om det alldeles nyss.
Ja. Men så den filmen är, alltså sen hans den här stöten då går ju snett då. Det är det som sätter igång hela filmen sen. Så liksom börjar han då så här, ja, han blir liksom, istället för att vara en som jagar, så blir han jagad kan man säga. Så den filmen kan jag ändå rekommendera. Det kanske, jag skulle säga liksom att jag måste sätta betyg på den, att det kanske är en 7. Så den är nog värd att se om man tycker det låter spännande, men inget sådär måste då. Sen har vi däremot, den är på Netflix ska jag säga också, The Killer. Sen har vi ett måste här. Och den här filmen kom alltså då december 23, så den är egentligen inte från i år, men typ från i år.
Mm.
Och den här filmen alltså är, den är en av de 5 bästa filmerna jag sett de senaste 5 åren, kan man säga.
Okay.
Den är uppe där liksom. Och de andra filmerna på den här listan är ju typ, nu har jag inte alla, men kanske Parasit är uppe. Den tycker jag är otrolig. Everything Everywhere All at Once är där uppe. Också otrolig. Det finns fler filmer, jag kommer inte på några på rak arm nu. Men den här är med i alla fall då. Den heter Saltburn. Känner du till den här, Jukka?
Nej.
Nej. Det som är lite roligt med filmen är att den har blivit, om du har märkt det på radio, lyssnar du på radio någonting?
Ingenting.
Nej, okej, det var inget. Men det finns en låt, den här And there's a murder on the dance floor.
Den
går på radio nu igen.
You might not kill the groove.
Ja, exakt. Den är i slutet av den här filmen som spelas den låten. Och det är därför den har blivit populär. För den är blivit jättepopulär på TikTok och sådär. Och då har den här låten kommit tillbaka på radio igen. Ungefär som du vet Kate Bush gjorde med Stranger Things. Den här,
precis.
Mm. Så det är lite roligt att det genomslaget sådana saker kan ha. Liksom. Framförallt är det inte filmen, det är TikTok. Att de har plockat upp det liksom. Men den här filmen handlar då om en kille som pluggar på, typ, han har börjat på Oxford University och ska plugga där. Och det utspelar sig kanske 2003-2004, vilket är rätt roligt för att det spelas massa musik från eran. Och den musiken är tillräckligt gammal för att man ska komma ihåg just den här låten, men ändå så pass ny att man liksom har en, alltså såna, du och jag liksom har en relation till det.
Mm.
Det känns lite nostalgiskt. Även om det bara är 20 år. Det är 20 år sedan. Det är fan vad sjukt det där. 20 år. Ja, det är 20 år sedan. Men så det är liksom, man kommer ihåg, jag kommer ihåg typ, här gjorde jag det här grejerna, här var jag där. Alltså, jag har ett minne av alla låtar typ. Ja. Så det är lite kul.
Men då var du, hur gammal var du då?
Ja, men 15-16 typ.
15-16. Ja, jag var 13 då.
Ja, precis. Ja, någonstans där. Så att, ja, du är väl 90 eller?
Ja, precis.
Ja, just det, jag var 88. Ja, nej, men så det är kul ändå att man ser liksom så här, att man får höra den här musiken som man ändå har en väldigt tydlig koppling till.
Mm.
Och sen så den här filmen då, den här killen som man följer, han är inte från någon rik bakgrund. De flesta andra som går där är liksom välbärgade på något sätt. Liksom. Han är bara kommit hit för att han har jobbat hårt. Typ.
Är inte det en typisk grej på sådana
filmer? Jo, det är en typisk grej, absolut. Men det som gör att så det låter som en typisk story hittills. Man liksom ska liksom heja på honom. Och han är liksom lite utfryst för han är lite speciell och sådär. Och sen hittar han då en vän då i det här som han blir väldigt fäst vid. Och den här vännen visar sig vara alltså extremt rik. Alltså på det sättet, du vet, att det är ofattbart rik nästan. Du vet, inte så här att man har så här 10 miljoner på kontot, utan han är ju så här, de är så rika att deras släkt kommer liksom över hundratals år aldrig behöva jobba, om du inte vill. Och de äger en stor, stor liksom mansion som heter då Saltburn. Så på sommarlovet tar han med sig den här underdog-killen dit. Alltså får han liksom leva bland dem då. Och än så länge låter det som ganska, så här, ja, det är väl en standardfilm typ. Men det, den spårar ur fullständigt alltså. Och saker är inte alls vad man tror, kan man säga. Och jag vill absolut inte spoila mer här, för gör det så förstör jag liksom hela grejen. Mm. Men, alltså, den är också ett stundtals extremt äcklig, skulle jag säga. Alltså, det finns till exempel några scener i den som är så där, man kan knappt kolla alltså. Jag kan faktiskt ge en teaser på en scen, bara för att man kan få liksom lite känsla för vad det är för typ av film. Men då är det en kille då, han är ju väldigt liksom då besatt av vissa karaktärer i den här filmen. Så att när de har badat, då typ kollar han sig ingen i dem, men sen lägger han sig ner och sen typ lapar i sig badvattnet från de här personerna som har badat. och det finns liksom så här, det är såna äckliga scener som kommer då och då. Och de visar liksom på hur jävla så här twistad de här personerna är liksom. Alltså den, men jag kan säga så här, det här är liksom, den golvar mig fullständigt den här filmen.
Vet du vad den scenen som du berättade om, tänkte på han i The Boys, vad heter han? Han Superman-kopien.
Homelander.
Homelander, ja. För han har ju också mommy-issues-grejer.
Sådana saker liksom som gör så att, och jag tycker det stärker filmen, för det gör typ att man har med en sån scen, gör att den blir så rå på något sätt liksom. Ja. Så att, jag tycker verkligen att den här filmen var alltså 10 av 10. Den är verkligen en film man måste se.
Saltburn, var fanns Saltburn, den på? Ja.
Vi såg den nog på Amazon Prime, tror jag. Mm. Så du har ju det här från Kolla The Boys. Eller du kan ta det nu, men du har haft det.
Jo, jag har det nu också.
Ja. Okej, okay, så det var den måste man se. Pangfilm. Och sen så även den här filmen Renfield. Den kommer inte stanna så länge vid. Det är den här Nicolas Cage-vampyrfilmen, om du vet vilken det är.
Ja.
Ja. Och den, alltså, den behöver vi inte prata länge om. Alltså,
eller, vad sa den hette?
Renfield.
Renfield?
Ja, men det handlar typ om att Nicolas Cage spelar typ en vampyr. Som har typ en undersåte typ som... Ja, som gör liksom lite revolt mot honom, kan man säga. Och den filmen är medioker. Så den behöver man inte se. Men jag vill se den bara för att jag gillar Nicolas Cage ändå. Jag vill ändå såhär, vi kan försöka se det han är med i. Det är då roligt.
Är han Nicolas Cage?
Ja, 100%. Så det är det som gör filmen sebar överhuvudtaget. Sen så liksom, är det andra inte så jättebra. Sen har jag två tv-serier också som jag ska springa igen lite snabbt också. Mm. Och det ena är The Bear. Om du känner till den serien. Jag tror att han går på Disney Plus. Det är alltså en film med han Jeremy Allen White. Han har blivit populär nu på senaste. Det finns en väldigt rolig också TikTok-trend med honom. Som är att han gjorde en Calvin Klein-reklam. Kassong-reklam. Och alltså han ser då väldigt bra ut i den här. Så alltså, det finns ju en liksom... alltså folk är extremt thirsty på honom.
Okay.
För han är väldigt vältränad och sådär.
Yeah.
Och det som är lite roligt är att det finns en sån där typ girlfriend challenge typ som innebär egentligen att, för den här Calvin Klein-reklamen har typ en viss låt som spelas.
Okay.
Så om man spelar upp den låten på telefonen, då kan man se hur sin sambo reagerar. Så jag testade det med Maria och bara det är roligt liksom. Det finns, ja, det är roligt. Så, men i alla fall han då är huvudrollen i den här serien. Mm. Och han driver typ en, han är från början en superbegåvad kock liksom.
Jag okay. De bästa, nu vet jag vad du pratar om.
Han är på typ världens bästa restaurang.
Yes. Jag har sett klipp från den här på Instagram, tror jag.
För sen så flyttar han hem till liksom sin hemstad och driva typ en familjerestaurang istället. Och på grund av ett liksom, dödsfall i familjen.
Mm.
Och där är det haveri liksom. Så han, det handlar liksom om hur han försöker liksom få ordning på den här restaurangen. Och det finns mycket starka viljor, för att alla är typ så här, du ska inte komma här och tro att du bestämmer, lillebrorsan liksom, tror att du kan någonting och allt sånt där liksom. Så det handlar om hur de liksom driver den här restaurangen och försöker få det att funka liksom.
Mm.
Alltså rätt så bra serie, väldigt så här bite-size typ, men det är väl halvtimmesavsnitt, vilket är helt enkelt att kolla på. Så vi kollar väl typ två säsonger och sånt där vi kollar på nu, tror jag. Och jag kan rekommendera den, men det är liksom ingen måste-se-serie. Mm. Men den är ändå bra.
Är inte det gött att serier har börjat att ta tillbaka 20 minuter, 30 minuter.
Ja, verkligen. Det är hur gött som helst. Alltså det är så mycket lättare att svälja det.
Ja,
än när det är en timme. Då får man ju tänka så här, ska vi planera det här nu?
Ja, också de här gamla serierna. Jag har kollat på med min sambo, vi kollar färdigt på Vampire Diaries nu.
Ja,
för jag har
kollat
på nästan alla säsonger förut och tänkte, nu får vi kolla färdigt på det.
Ja.
Och de är så här 45 minuter långa och så är det 21-23 avsnitt per säsong. Och jag bara,
det är jobbigt. Det är för mycket liksom.
Det är så mycket att ta igenom.
Ja.
Även om man kanske tycker så här, ja men det är helt bra, okej att kolla på.
Det är för mycket.
Det är för mycket,
det blir för jobbigt att se an. Sen har vi kollat på en serie till som är värd att nämna, som heter The Curse. Och den här filmen är, det finns en karaktär som både jag och Maria gillar väldigt mycket som heter Nathan Fielder. Han är typ en komiker i grunden, men han gör typ väldigt absurda saker. Han gjorde den här The Rehearsal som jag pratade om någon tidigare.
Ja, den har inte jag sett.
Nej,
men
den är
jag vet
kanon alltså.
Vad du pratar om.
Men han är en väldigt rolig karaktär då. Så att han, i den här filmen så spelar han med Emma Stone. Också superbra skådis. Och de typ är lite så här överklass typer som kommer till ett liksom fattigt neighborhood liksom, och ska liksom bygga klimatsmarta typ bostäder där. Och liksom hela twisten i det här är typ, det finns två twister kan man säga, men det ena är att de är liksom så här, de menar väl, men de är lite off hela tiden, för att de liksom satsar på så men det här är liksom klimatneutralt och så där, men de som ska bo i de här bostäderna, de har inte råd med det, eller de är ju så här, de tänker inte så, för de har inte liksom lyxen att kunna tänka så. Alltså har du väldigt knap med pengar, då är inte din prio att du ska tänka klimatsmart hela tiden. Du vill bara liksom get by. Så de är liksom lite off, lite snett på det hela tiden. Och sen är det en scen då ska de visa liksom hur pass så här sympatiska de är. För de gör en dokumentär om det samtidigt, ska säga, i serien.
Ja, i serien.
Ja. Och då är det en scen där han ska typ ge bort typ så här $100 till en liten unge som har träffat på en parkeringsplats.
Ja.
Och då gör han det. Sen kommer han tillbaka och säger, du, jag skulle behöva tillbaka den här $100. Vi gjorde det för vi skulle filma. Liksom, och så här.
Okay.
Och då säger den här ungen typ så här, I put a curse on you. Och han bara, Och sen då börjar liksom saker gå åt helvete för honom efter den här cursen då. Så han liksom börjar tänka så här, det var den där jävla cursen liksom. Så han vet inte, är det på grund av den eller är det inte? Han börjar bli så här, kan det vara det? Så där, han blir liksom lite så här knäpp av att han tänker att det är den här förbannelsen.
Är
han
väldigt så superstitious liksom?
Ja, han blir det. För att det händer konstiga saker. Och det händer saker som är så här, stämmer överens med vad hon har sagt i den här cursen. Liksom. Så han blir så här, vad fan är det som händer egentligen? Så att den har vi kollat nu kanske halva säsong 1. Sen blir den lite pausad, tror jag. Jag tror att det var på grund av någon strejk. Men den har ju alltså då pausats i flera veckor nu.
Mm.
Men den kan jag verkligen rekommendera. Och särskilt om man gillar liksom han, den här Nathan Fielders, väldigt konstiga humor.
Ja, det är det humor i en komediserie?
Ja, men det är så här, det är precis som Rehearsal. Det är ingen komedi.
Nej, men det
blir en komedi. För att det blir så här så absurda saker som händer verkligen.
Mm.
Men serien är helt seriös i övrigt. Men det blir väldigt konstigt helt enkelt.
Ja. Var tittar du den här då?
Vart ser vi den? Sky Showtime tror jag. Så det är svårt. Okay. Men jag kan säga att
streamingtjänsten ingen har.
Ja, men lite så. Ja. Men om man tycker att det låter somewhat intressant, så kan jag ändå rekommendera att man kollar andra saker med Nathan Fielder. För han är en väldigt, väldigt rolig person. Alltså, han gör väldigt unika saker.
Mm.
Så att det kan jag rekommendera.
The Curse alltså.
Ja, The Curse.
Det lät ändå väldigt intressant.
Ja. Okej.
Right.
Då går vi in på spel då. Det kan vi köra lite varannan, tänker jag.
Ja, men jag kan ju berätta vad jag har sett då. Ja. I tv-värld.
Ja, du hade
det. Jag
tror du inte hade någonting.
Jo, jag hade lite grann. Nej, men jag har sett Nya Beck.
Ja.
Stå på den stora trumman direkt.
Ja.
Ja. Nej, men jag och min sambo hade ju, var det 2 år sedan? Eller om det var 1 år sedan, minns inte. Mm. Men då så fan, vi drar igenom alla Beck-filmer med Peter Haber i alla fall.
Ja.
Och det gjorde vi.
Ja.
Så att nu är de ju uppe. Jag tror de är uppe på 49 eller 50 stycken här nu.
Jag har inte sett en enda Beck-film.
Ja, va?
Nej, inte en enda Beck-film.
Inte en enda Mannen utan ansikte.
Nej.
Ingenting.
Alltså, jag kan inte säga namnen på en enda.
Är det sant? Vet du vem Gunvald är?
Det vet jag. För jag har sett ett klipp på när han är arg typ.
Ja.
Men det är det. Ja.
Du har bara sett klipp på han är arg liksom.
Och så har jag sett klipp när grannen har någon sån här nackkrage typ.
Ja,
det där sitter.
Oh shit.
Ja.
Ja, du är, ja, du Det är väldigt smal liksom, så att ja, 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 jag blev överraskad när jag blev tagen på sängen.
Ja, nej, ja, aldrig.
Okej, okay, så vi har sett nya Beck. Ja. Den var okej, okay, tyckte jag. Det var inte den bästa. Förra filmen, Inferno som den förra hette, var mycket bättre tycker jag. Ja. En grej med den filmen var att TV4 spoilade slutet.
Ja, det är
gjorde de på Nyhetsmorgon.
Det är märkligt.
För de hade en scen med i på Nyhetsmorgon som skedde i slutet av filmen som så här, den berättade liksom, i och med att jag såg personerna som var med i scenen så visste jag att de här personerna kommer att finnas med där liksom senare. Så var så här, okej, okay, ja, tack för det.
Var det någon, alltså för att det, min uppfattning är att alltså boomers typ, de är sämst på att inte spoila. De spoilar, men typ såhär, min mamma, hon kan typ säga, du borde se den där scenen, den är bra, den slutar ju så här då. Men de har ingen känsla för vad som är spoilers inte.
Inte upplevt det, men
jag tänker mycket på det. Man ser så här, man pratar med personer som är lite äldre, då är det alltid så att de råkar spoila saker hela tiden. De har en noll feeling.
Men varför det är så då?
Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag tror inte de är bekanta med termen spoilers på det sättet. De tänker typ liksom att...
Det kanske också bara att de känner ett behov av att de vill verkligen berätta för de tycker det är så bra.
Ja, precis. Så de vill säga detta, de förstör ju upplevelsen för mig då.
För mig med andra gjort. Ja, det avskyr spoilers. Verkligen.
Ja,
man får ju... Ja. Jag har varit ju lite sugen på att spela Suicide Squad, Kill the Justice League. Och det har ju varit svårt att inte se spoilers på det spelet. Jag har verkligen försökt hålla mig borta.
Ja.
Men... Nu, det är ju ett spel som kommer komma på Game Pass, garanterat. Eftersom det har gått så dåligt för dem. Så nu har jag varit såhär, nu vill jag vänta på att det kommer, för jag vill inte få spoilat. För storyn i spelet ska vara det som var bra utav det jag har hört i alla fall. Men det är skitsvårt. Alltså, det är på alla shorts, alla YouTube, allting, folk pratar om det. Så att, att liksom, spoilerfritt, det är inte lätt. När det är någonting väldigt... populärt.
Ja, liksom. Precis. Ja. Nej, men det är svårt. Men du, jag måste bara fråga. Du vet den stora grejen i Final Fantasy 7 Rebirth?
Nej.
Jag kan inte säga någonting.
Nej, jag har ingen aning. Jag har bara spelat demot här.
Men du vet den stora grejen i Final Fantasy 7 originalet? Alltså den som är liksom...
Ja, om det är samma sak som du tänker på.
Det är ju liksom video game knowledge.
Men jag visste inte att det kanske skulle hända i... Det här
nej, men så det kanske det gör, det vet
kanske.
Jag inte.
Nej, det vet jag inte. Ja. Spännande.
Ja, spännande.
Mycket spännande.
Ja, väldigt spännande. Ja.
All right, så har jag sett Beck.
Ja.
Gillar man Beck, värd att se. Annars så kan man skita i den här filmen.
Ja.
Och sen har jag sett en serie, Severance, på Apple TV+. Plus.
Ja.
Och jävlar vad spännande den serien är. Alltså. Mm. Plotten är att du har... det är någon som har kommit på ett chip...
Ja.
Där du då splittar din personlighet. Så när du går in på jobbet, ett speciellt jobb, Lumos heter det på den här serien. Så fort du kommer dit så tar en annan personlighet över din hjärna. Så det är du som att du är en helt ny person. Du är fortfarande dig själv på viss sätt. Men du blir en helt annan människa. Du existerar bara på jobbet. Ingen annanstans. Vilket innebär att när du går in på jobbet, då är det liksom...
En switch direkt.
Och du kommer ut ifrån jobbet. Alla de timmar du spenderar där minns inte personen som är på utsidan av jobbet. Alla timmar som du spenderar på jobbet minns bara den personen som är på jobbet. Så de som är på jobbet, de går in på jobbet och så kommer de ut och så kommer de in. Alltså finns inget däremellan. Vilket då, då får man följa en huvudperson som märker ganska snabbt. Han är alkoholiserad utanför jobbet. Men han är på jobbet. Då har han inga utan de sakerna överhuvudtaget.
Men han är inte så bakis då?
Nej, han är inte det. Jag pratade lite med min sambo. Hur går det ihop? För det har inget liksom, kanske med personlighet liksom. Att göra. Ja. Men det kanske inte är förklarat i serien. Det är ju ett behov som hjärnan har.
Ja.
Men då upplever inte han det behovet på jobbet.
Nej, just det. Han är omprogrammerad liksom.
Ja. Men det är också så här typ lite moraliska etiker för utanför världen gillar inte det här att det här för de är fångar på jobbet anser de många som är emot den här splittringen som det kallas av severance.
Ja.
Så att det är en moralisk etisk fråga där och om någon vill om någon går i pension på jobbet då är man borta.
Ja.
Du existerar inte längre.
Nej.
Du är liksom, då är du död.
Ja.
För den personligheten existerar bara på jobbet.
Ja.
Så ändå, om du vill sluta, då är det liksom, då dör du.
Ja.
Det är lite så liksom, tankarna är. Och så är det så jäkla spännande med att då det dyker upp en person som då inte är splittrad utanför. Eller han har tagit bort det där. Så att han har, och då försöker han kommunicera med han som är utanför. Men han minns ju inget på jobbet och hur ska de hantera det. Och så kommer det in en ny person. Alltså det händer en hel del skit där. Som, och man vet inte vad de gör på jobbet heller. Vilket är otroligt spännande.
Ja.
Och det är verkligen... Utanför jobbet händer det så mycket med hans känslor och personlighet och hans syster och hans svåger och hela den biten. Och sen på jobbet där är allting väldigt sterilt. De är så här i jobbmode hela tiden. Men så luckras det här upp utav en ny person som kommer in.
Men den har jag hört väldigt, väldigt gott om. Den har ju superbra kritik på liksom Metacritic och sådär.
Det tycker jag. Det är ett måste. Ja. Kan kännas lite så här weird i början, men fortsätter man kolla sen så gillar man det där konstigt mystiska. Liksom, då ska man
Den är på min lista, men det, vi kommer dit snart.
Och sen har jag kollat på Solo Leveling. Det är alltså det är en anime.
Ja, just det.
Ja. Och det är en serie som från första början är en manhwa, så det är en koreansk webbtidning liksom.
Ja.
Och det som är bra med den, eller det som är intressant med den, att den satte igång en stor hopsjö av kopior på manhwa liksom manhwa-scenen, där då plotten är att det har öppnat upp massa gates i riktiga världen, så som leder till en annan dimension där det är monster och dungeons kan man säga. Människor i riktiga världen har då fått krafter för att kunna bekämpa de här monsterna i de här gates. När du får en kraft, då stannar du i den kraften. Du kan inte bli starkare, du kan inte bli svagare. Eller svagare kan du bli om du blir om en arm eller vad man ska säga. Men du kan inte bli starkare i alla fall. Och så får man följa en då som har fått möjligheten att bli starkare hela tiden. Så. Ja. Och det har liksom så här, du är en riktig person med spelegenskaper. Du har stats, strength, dexterity, alla de här grejerna. Så den fantasin om just den grejen att kunna ha spelmöjligheter i riktiga världen är det som framstår i den här animen då. Just så det. Den satte igång alla de här kopiorna som finns överallt just nu.
Man går in på sådana
piratsidor med mangas och manhwa.
Det är verkligen sån trend, ja.
Så den satte de ut som anime. Väldigt bra faktiskt. Jag gillar att den är ganska rå. Ja, så att den är lite R-rated på vissa ställen faktiskt. Så att jag uppskattar det. Det blir inte så... När det är anime-form sådär så... Det adderar ganska mycket mer. Speciellt om
vart det är... Den, eller vart kollar du på den?
Den finns på Crunchyroll. Ja, just det. Så, men det kan man koppla nu till sin Amazon Prime.
Ja, för vi gjorde det. Ja, Maria, vi kollade på den Jujutsu Kaisen lite. Skulle typ 4 avsnitt och sånt där. Men så den kanske man skulle kolla in då.
Dock har jag märkt en ganska dålig grej. Men om man tar Amazon Prime med Crunchyroll, då i vissa serier har ingen bra synk med undertexter.
Nej, det märkte vi. Ja. För den var typ 2 sekunder efter typ.
Ja. Väldigt jobbigt att kolla på faktiskt. För jag vill alltid se anime på japanska.
Helt klart.
Jag klarar inte att kolla på
engelska. Nej,
på
det är engelska. Jättejobbigt. Alltså man, egentligen önskar man att man hade lärt sig det från början. Men jag spelar även Final Fantasy 7 på japanska.
Ja, jag
med. För att jag tycker att det, annars blir det så här konst. Det låter konstigt alltså. Även om det är bra voice actor, alltså, så blir det ändå off. Så.
Ja, det är jag har sett då.
Okej, in på spelen då.
Ja, men.
Då kan jag börja då. Jag har ett antal spel här. Men jag kan börja med ett... Jag spelar nästan bara nya spel. Det är en sån grej som gör att jag spelar i princip bara spel som kommer det året vi är inne på. Kanske några månader bakåt. Bara för att jag vill hänga med liksom. Nu hinner man inte annars.
Ja.
Men jag har gjort ett undantag här. Och det är för ett spel som... Det är i och för sig nytt på ett sätt då. Men det kommer släpps en expansion. Ny expansion till ett spel som kom 99. 1999.
En expansion?
Ja,
det kom nu?
Ja. Okay. Men alltså, det är så fanmade expansioner. Spelet är Heroes of Might and Magic 3. Det är ett av mina favoritspel genom tiderna. Ett av de spel jag har spelat allra mest utöver liksom, de här online-spelen då, som spelat tusentals timmar. Så är det här uppe där. Och den här uppdateringen är i en expansion som heter Horn of the Abyss, heter det, grundexpansionen. De har släppt en ny patch som, där de har släppt ett nytt... En ny faktion, en nytt lag helt enkelt. Mm-hmm. Och det är rätt sjukt tänkt att det kommer liksom så stor content-update till ett spel som släppt 99.
Ja.
Men det här är liksom ett helt nytt lag med allt vad det innebär. Så jag har spelat det lite grann och känt på det. Extremt, vad sa du?
Vad är det för lag då?
Har du spelat Heroes of Might and Magic 3?
Yes.
Ja, det heter Forge, heter det.
Forge.
Så i originalet då så finns det ett antal faktioner. Sen kom ju då Armageddon's Blade. Och då kom Conflux, ett nytt lag. Och sen så kom den här Horde of the Abyss som är en fan-made expansion som ändå är liksom vedertaget att få spela på. I competitive-scenen spelar folk Horde of the Abyss fortfarande. Mm. Och då finns det ett lag som heter Cov som är typ pirater.
Mm.
Och nu då så kommer ett ytterligare lag som heter Forge. Och Forge är typ... de är liksom så här, deras enheter är liksom halv automatons typ och så här ja, såna typ steam, vad heter det?
Cyborgs typ, fast
det... ja, steampunk robotar typ nästan. Aha. Liksom. Ja. Lite såna grejer. Och det är väldigt roligt lag. Alltså de har framförallt en grej som gör dem väldigt lättspelade också, det är att de har en nu blir det väldigt detaljerat, men sin level 1 unit är ranged. Och det är väldigt smidigt att ha det. Det finns ju inte många som har, det finns egentligen bara Master Gremlins som är uppgraderade level 1 units med tower. De är ranged. Annars finns det inga ranged level 1 units. Så det är väldigt smidigt, för det är väldigt enkelt att ta sig fram i början då. Men så att, alltså laget är balanserat, kul att spela. Alltså det är allt, alltså jag älskar Heroes 3 liksom, så det är kul att vara tillbaka där.
Det känns som att Heroes of Might and Magic 3 är det som är mest balanserat av alla de som finns, ja, ute på marknaden.
Och det är också det som
folk
är liksom,
pratar om det väldigt,
ja,
mycket.
Och det är det som det folk spelar fortfarande. Alltså det finns ju en tävlingsscen runt det.
Mm.
Och liksom Heroes 7 som är det officiella senaste, det är liksom det är ingen som spelar det. Alltså av tiden på Twitch är Heroes 3 det största Heroes-spelet liksom, i särklass fortfarande. Så att det kom 99 då.
Är det ett önskemål? En remake på 3:an?
Typ inte. Alltså jag tycker typ inte det behövs. För att det finns så mycket, alltså de här patcherna, eller moddarna som de är så här HD-remake, ja men då ser det spelet snyggt, men Heroes 3 har en stil som åldras bra. Ja. Alltså det blir snyggt ändå liksom. Om du tänker Age of Empires 2 till exempel, även det åldras ju bra i stilen.
Ja,
alltså
faktiskt.
Det behöver inte vara liksom, om man skulle göra om det i ett snyggt 3D, det hade inte blivit bättre för det. Utan det har liksom en grafikstil som funkar liksom. Mm. Ungefär som Super Mario World typ, även det. Det behöver inte grafiken ändras.
Nej.
Det är ändå liksom... Ja, det lider inte av sin grafik om man säger så.
Nej. Ja.
Så det har jag spelat lite grann.
Kul.
Ja. Vill du köra nästa?
Ja, då har jag inte spelat. Jag har också bara spelat gamla grejer.
Ja,
eller
ja.
Nej, det har inte alls. Ett nytt spel.
Ja, ja.
Vi båda har ju spelat Prince of Persia.
Ja, just det. Ja. Det kan vi prata om.
Och The Lost,
ja,
Crown heter,
ja,
det va?
The Lost Crown, ja.
Ja. Ja. Och jag måste säga att det är typ en av de bästa Metroidvania jag har spelat sedan Hollow Knight.
Ja, ja, jag tycker nog inte det är riktigt lika bra, men ändå bra.
Men jag har ingenting däremellan. Nej. I alla fall. Från Hollow Knight till det här, ja, så är det liksom Hollow Knight 1,
ja,
garanterat. Alltså,
ja,
topp.
Ja,
ja,
top, överlägset.
Ja, överlägset. Ja. Och sen har vi det här på, ja, andra plats skulle jag säga.
Ja, just det. Ja, men jag fick i alla fall tänka med Metroidvanias egentligen. Vad har man?
Alltså jag spelar Super Metroid, men jag minns det inte så bra. Det är kanske det. Om jag skulle gå tillbaka och spela, ja, nu, vet inte. Jag tror inte jag skulle hamna där.
Jag tror inte det heller.
Men jag tyckte det var svinroligt. Alltså det är så tight mellan de här plattformschallengerna,
ja,
och kombatten,
ja,
och utforskandet. Så att, bara... riktigt bra spel. Gillar man Metroidvania så ska man verkligen spela det här. Jag vet inte, ja, hur det flyter på Switch.
Nej, jag tror att det är lite att vi också på PS.
Nej,
jag spelar på Xbox vill också.
Och det var ju väldigt billigt.
Ja,
179 spänn med Ubisoft Plus,
ja,
bara en månad.
Det behöver man ju göra i så fall. Ska man Ubisoft Plus en månad, stänga av direkt att spela Prince of Persia. Det är,
ja,
det är värt att göra helt klart.
Det är riktigt givet. För den summan pengar är det,
ja,
verkligen värt.
Och det är
alltså,
det kostar
det
är ju, alltså, det är som, jag tycker att nästan allt spel är väldigt, väldigt bra. Som du säger, jätteroligt plattformande. Alltså, ganska lagom utmanande. Det är svårt, men det är inte så här svårt att man liksom lägger ner. Bossarna även det tycker jag kombatten, det är svårt. Det var några bossar jag tyckte så här, fy fan, hur ska jag klara det här? Men sen när man försöker några gånger, då sätter man dem liksom. Och jag menar, alltså det är ju exploration och allt sånt där, det är jättekul. Storyn vet jag att vissa gillar.
Ja.
Jag
uppskattar ofta stories, ja, med time travel,
ja,
alltså
tidsaspekter.
Ja. För jag vill se hur de kan få det här intressant,
ja,
för det finns mycket regler,
ja,
med tids, alltså, yeah, tids- och framtidsförflyttningar liksom alltid. Så är det en ny värld man hamnar i? Är det samma värld?
Ja,
gör det någonting som påverkar framtiden?
Ja,
kommer det att påverka
allting?
Kan man
sätta på sig själv?
Ja, exakt.
Liksom, ja.
Så att det är alltid roligt att se vad de gör med det,
ja, ja,
med den mekaniken.
Jag håller med om.
Och det var lite intressant i det här spelet, tyckte jag. Eller det var väldigt roligt. Men,
ja,
men storyn är...
Ja.
Det är sådär.
Och om man tar det så här... Ja, för Hollow Knight är ju faktiskt etta. Men sen funderar jag liksom på vilka är där egentligen? Alltså... Jag tyckte Guacamelee är bra. Jag tycker nog att Guacamelee är bättre än det här. Det vet jag, det tyckte nog inte du, men...
ja, Guacamelee var inget jag hade i tanken.
Symphony of the Night är bättre hade... tycker jag också. Men det... Nej, och det kanske inte håller idag. Jag var minst det som bättre. För det var så stark upplevelse då. Ja.
Jag hade nog satt Guacamelee på en trea.
Ja,
ett, om man lägger på ettan och tvåan ihop där.
Men du måste man fråga. Det här måste det var också bättre än Metroid Dread det här ändå.
Ja, verkligen.
Ja.
Jag tyckte inte Metroid Dread var bra överhuvudtaget.
Jag tycker inte jag heller, men bra. Jag vill bara få lite medhåll här.
Det är en sak som jag märkte direkt. Åh, vilken bra karta det är nu att kolla på.
För
det var något som var väldigt dåligt Metroid Dread.
Ja.
Jag såg ju ingenting.
Nej. Jag tyckte inte att Metroid Dread kändes som en Metroidvania. Alltså. Det var ingen exploration att tala om, liksom.
Nej, det var ju ganska linjärt,
tycker
jag.
Det var små... skitsamma. Vi kan inte prata om Metroid Dread. Men det som jag har problem med då i Prince of Persia, det är framförallt två saker.
Okej.
Det ena är att jag tycker att spelet känns väldigt anonymt. Alltså om du tänker till Hollow Knight till exempel, det har en väldigt tydlig stil. Som är... Alltså, typ Hollow Knight... man kan inte jämföra allt med Hollow Knight, men liksom där stilen är extremt snygg. Det är väldigt mystisk värld. Alltså typ Elden Ring och Hollow Knight har lite gemensamt. Att man det är så här, det är en konstig värld och man vill veta mer om den.
Ja.
Typ så här, du kommer in så här, undrar varför det har blivit så här.
Ja.
Och spelet berättar inte allt för dig, utan du får liksom lära dig med lite, du hittar lite små tecken på att saker har gått snett och sånt där.
Men det är ju hit or miss för många.
Det är hit or miss, men i Hollow Knight så sugs man in i det.
Ja.
Och även om man tänker då Guacamelee till exempel, du har en väldigt tydlig stil.
Ja.
Den är humoristisk, det är så här, allting är så där. Alltså, här tycker jag det känns som att det här är bara det är så himla basic.
Ja.
Alltså det är så här, det är en 3D-modell och du är liksom, du har ett svärd och så det tycker jag gör lite att man tappar det här känslan i det.
Det ser lite ut som ett Unity.
Ja,
alltså så här, från Rare typ nästan.
Ja, men verkligen absolut så här. Och om man tänker även Blasphemous 2 som jag spelade ganska nyligen innan. Det har ju också en väldigt tydlig stil.
Ja.
Att det är så här äckligt och gotiskt och sådär. Det här har liksom ingen stil. Nej. Det är bara 3D-grafik.
Mm. Så det jag kan väl säga att det var väl kanske något som också drog ner till en 8 för mig.
Ja.
Liksom.
Ja. Mm.
Så just storyn och stilen är väldigt...
Det var också liksom där det handlade typ, kanske men ungefär en 8.
Mm.
Och det jag tycker kanske lite grann också då är att det är för långt. Jag hade önskat att det var kanske 6 timmar kortare. För jag tror att jag spelat typ 20 timmar.
Ja, du hade bra tempo alltså. Jag tyckte jag spelade på ganska så här, strukturerat och liksom en bra tempo. Men när du skickade snap till mig, att du bara var i kapp mig efter bara typ 2 timmar. Hur är det möjligt?
Nej, men det var för att jag i början av spelet var jag extremt noggrann. Jag kollade varenda lite vrå liksom.
Ja.
Så kände jag så här, nej men nu är jag rätt klar med det här spelet. Och då ville jag bara springa vidare. Så då sprang jag bara mainlinea bara. Jag gjorde typ nästan inget tid. Ibland så drog jag in och typ, jag vill ha den där lådan där uppe. Men om så var det så här, försökte jag 2 gånger så lyckades jag inte. Då skiter jag det.
Måste säga i slutet så går det väldigt snabbt.
Ja, det går snabbt.
Där händer det inte mycket på utforska fronten. Alltså, speciellt när man har fått de 2 sista förmågorna.
Ja, och det tycker jag kanske att man fick den dubbelhoppförmågan. Där fick man lite för sent, tycker jag. För den är ju som viktig del av gameplayet liksom.
Efter man fick den, då blev ju tempot mycket, mycket snabbare i spelet också.
Snabbare, helt klart. Men alltså, det är ju ett jättebra spel. Det behöver man verkligen spela.
Ja.
Okej.
Okay, det var ju alltså Prince of Persia, Lost Crown.
Lost Crown, ja. Det är en rekommendation.
Ja. Köp det på Ubisoft Plus.
Ja. Sen vet jag inte om jag pratade om det här. Gjorde vi det senast? God of War Valhalla? Det gjorde vi kanske.
Gjorde vi?
Jag
minns inte det.
Nej.
Men det har vi
spelat båda spelat. Ja. Det är ju också bra. Alltså en gratis DLC till ett pangspel.
Mycket bra spel.
Ja. Ja. Så att det är, om man har en PS5 då ska man ha God of War Ragnarök. Och har man God of War Ragnarök, då behöver man spela det här. För det är gratis och det är bra.
Ja.
Så att det är liksom, kan vara 5 timmar i bra, liksom, kul gameplay.
Speciellt om man gillar kombaten i spelet. Alltså den är ju väldigt inriktad på just kombaten.
Ja,
men också lite storybit som är intressanta faktiskt.
Intressanta story bits. Ja. Det är lite så här, vad heter det, roguelike element liksom. Att man spelar en run där man liksom får möta olika bossar och man får lite upgrades och sånt där.
Ja. Du får ju en väldigt tydlig linje på att du kan bygga en speciell... Du går in på en linje med ett vapen, eller vill du köra med ranged, eller vill du köra med runic attacks.
Ja,
alltså, så här, du blir väldigt linjerad på det, men nästa gång du dör så kanske du får något helt annat. Så spelstilen varierar sig väldigt
Det är väldigt
mycket.
Roligt, tycker jag. Men det är det som är, liksom, tycker jag, alltså, tricket i roguelikes. Att man måste inse så här att du ska inte tänka att du ska bli... bra på flera saker. Du kan bli riktigt bra på en sak. Ja. Och så gör du bara den saken. Typ som i Dead Cells. Då gäller det att bli riktigt bra på ett av dina stats. Liksom. Mm. I Hades också tycker jag. Okej, nu har jag fått... Och det sen gör ju alltså roguelike-strukturen att du kan inte alltid välja vad du är bra på. Så ibland får du liksom du vet, så här, lösa det längs vägen. Men det är också det som är så kul med sådana upplägg att man är så här... Oh, nu klaffar allting. Ja. Jag fick en i Hades typ Daedalic Hammer tidigt som gör att min bild blir liksom perfekt. Och då är det så jävla kul.
När man det är lyckoruset i dem. Ja, när man verkligen får,
det fick jag den grejen.
Precis, systemen bara, oh shit, nu har jag det bra liksom. Ja. Det är det som gör att det blir så beroendeframkallande tycker jag.
Och det är också en bra grej med de här roguelike-bitarna. De som siktar, när man plockat upp någonting, då siktar de in sig lite mer på de grejerna.
Ja, precis.
Man minimerar valen.
Ja, precis. Det är bra.
Vi har spelat ett roguelike, det heter Skull.
Ja, det
och det var ju totalt RNG på allting. Ja. Vilket var så här. Och det märkte jag just när jag var några timmar inne i spelet. Bara, det här gör det inte kul. För att jag vet aldrig hur min run kommer bli.
Precis.
Blir det jack of all trades? Ja. Nej, då blir det inget bra. Ja. Du måste verkligen, som du sa, rikta in dig på någonting.
Men jag spelar ju mycket, det vet du, med Monster Trainer. Vi behöver inte fastna i det. Men då är det, det är också så att det, man har en idé. Ja, man får startkort som en idé. Jag skulle kunna göra det här. Mm. Och sen behöver man alltid tänka att man vill ha en fallback. För att om man inte får det man vill ha, då måste man tänka, vad är min backupplan då? Och då kanske man får pivotera till det. Liksom. Nej, vi får köra backupplanen fullt ut istället. Mm. Så det blir liksom att man får liksom adjusta längs vägen. Och så får tänka så här liksom, ja, hur kan jag minimera riskerna med det här då?
Mm.
Så kan jag få en runda där jag får skitkort i första handen liksom? Ja, men då måste jag minimera risken för det liksom. Så man, så här, det är väldigt kul sånt här tycker jag.
Mm, mm. Ja, det var Ragnarök.
Det var Ragnarök. Valhalla. Det finns väl inte jättemycket mer att säga om det egentligen. Nej. Men det ska man ju spela definitivt. Sen har jag spelat ett spel som jag tror att du också har spelat. Eller var det din tur kanske förresten?
Du plockade upp Ragnarök. Ja, men jag kan dra det snabbt. Jag spelar två. Jag har väldigt mycket spel igång just nu. Ja. Så jag spelar just nu Tiny Tina's Wonderland. Jag satt upp igår väldigt länge och spelade med en polare. Så vi spelar i co-op.
Det är den där Borderlands...
Spin-offen med Dungeons & Dragons.
Rolig, inspirerat. Ja, rolig inramning.
Ja, faktiskt. Men jag tycker nog att Borderlands 3 är lite mer tajtare alltså, än vad det här är. Jag vet inte om det är tempot eller om det är känslan i vapnen som gör det. Jag gillar Borderlands 3. Jag tycker det här loot-letar-grejen liksom, med first person shooter är väldigt kul.
Ja.
Jag kan gilla humorn ibland. Nej, men Tiny Tina, det slår inte lika hårt, men det är kul att spela co-op. Ja, det är det faktiskt. Ja. Så det spelar jag just nu. Och sen spelar jag The Talos Principle.
Just det. Det är lite,
pusselspelet där från... För tvåan har kommit nu.
Va, eller?
Ja, pussel FPS. Eller du kan ta det till personen du vill. Du kan ta det till personen du vill. Släpptes ju 2014. Så det är väldigt gammalt.
Ja, just det. Men det finns en uppföljare också, va?
Ja, tvåan släpptes ju nyss. Så, ja. Och då blir jag lite såhär, spela ettan och ser hur det är. Och det är väldigt roligt pusselspel. Så gillar man att spela det så är det en rekommendation.
Ja.
Finns ju på PS Plus. Extra, om man vill ha det där. Och sen så spelar jag också Bloodborne nu.
Hur långt har du kommit till Bloodborne då?
Inte alls långt.
Nej. Och hur känns det då? För du spelade Lies of P väldigt nyligen innan.
Ja, och jag tror det är därför att jag inte har rushat igenom Bloodborne så bra. För jag har inte fastnat så som jag gjorde med Lies of P och med Elden Ring. Alltså man tänker på Souls-like sådär. Och jag vet inte vad det är, om det är att det är att jag bara har blivit trött på Souls-like. Eller att jag... För jag märker alltid att jag... Börja spela det och sen så måste jag lägga ner det och kanske plocka upp något annat emellan.
Och då,
för mig är det ingen bra betyg.
Nej, det är det inte.
Nej. Fast jag gillar det. Alltså det är ju utmanande på det sättet som en Souls-like är liksom. Och hur det ser ut är ju väldigt snyggt. Alltså den estetiken och allting på spelet. Så jag gillar det på grund av det. Men jag kan inte säga så mycket mer av det nu.
Nej.
Och vad är jag... Prata om The Talos Principle, Tiny Tina, Bloodborne. Och det är väl de jag håller igång just nu.
Ja, just det.
Typ.
Ja.
Och sen har jag laddat ner en sån här, vad heter det? Vampire Survival klon igen på datorn och bara spela den här.
Vad är det för den då?
Det heter Deep Rock Galactic Survival.
Ja, just det. Det kommer en sån. För det var ju Deep Rock Galactic, är väl en sån här 3D-persons skjutarspel typ. Och sen kom det ett typ Vampire Survivor mod eller på det universumet liksom.
Precis. Och det är som det. Jag behöver inte säga så mycket. Det är precis samma sak med olika mekaniker.
Ja. Jag kan säga att jag har spelat ett sånt Vampire Survivor spel också som heter Death Must Die. Har du spelat det? Jag tror att du har spelat det, va?
Ja, det har jag också spelat. Ja. Ja. Det jag tror jag började spela förra året, det var det fantastiskt.
Det skulle jag säga kanske är en av de bästa Vampire Survivor klonerna jag har spelat.
Ja, men det kan jag hålla med om. Det är en av de bättre.
Då är vi igång igen. Efter en liten teknisk...
Ni får ursäkta våra tekniska problem just nu.
Ja, precis. Tekniskt missöda. vi pratar om Deathmatch, men det vi behöver inte prata så mycket mer om. Nej. Det är ett Vampire Survivor-spel som är bra. Okej, kör du nästa?
Jag har inte så mycket mer.
Då kör jag på då.
Yep.
Okej, jag har ett spel som heter... det här kommer du att tycka är astråkigt. det heter Hadean Tactics. Och det är... jag kan inte uttala det. Hadean Tactics. Ja, det är, alltså, det är ett mardrömsspel för dig. Det är alltså ett kortspel i grund och botten. Kortspel, deckbuilder, roguelike, auto-battler tror jag är genren.
Okej.
Så det är nischat alltså. Det är, men det är typ att om du tänker... ja, du får en massa kort. Och de här korten styr enheter då på en karta. Mm. Så du har lite typ så här, du rekryterar olika enheter. Och de här enheterna, sen kan du typ så här, lägga dina kort. Och korten kan vara så här att du säger typ att men nu ska du, det här, den här gubben som står på skärmen, han ska få 10 plus attack. Och, eller den här ska få, du lägger ut, du spelar ut korten, du ska få buffa och så här, göra skada på karaktär och så där. Så när du har gjort det, då trycker du på en knapp och då startar liksom en runda. Och då springer dina gubbar av sig själva och slåss åt dig i typ liksom, ja men 10 sekunder. Jag är ju högsta hastighet på det här, så det tar ju typ 1,5 sekund. Brrr, så är de klara med sin runda då. Och sen så liksom är det nya kort och så får jag lägga ut det här igen och sen håller man på så typ. Och sen efter varje runda då så får du så här, ja men ungefär som i, ja du har inte spelat, har du spelat Slay the Spire eller något sånt där? Du har inte va?
Ingenting.
Nej, för då är det typ att du rör dig på en karta och då får du välja en massa val. Typ ungefär som i Hades också, vill jag gå dit, dit eller dit? Yes. Och så har du olika saker då. Och då får man nya kort, man kan få nya enheter så du kan rekrytera typ en Minotaur. Och så kan du välja att vilja uppgöra Minotauren. Minotauren är typ bra på att tanka så han kan dra åt sig fiender och sådär. Eller vill jag liksom ha ett nytt kort, en ny enhet, många svaga enheter eller några starka och så vidare. Så det är liksom strategi runt det där då. Och så möter man olika bossar och så vidare. Så, men det är i grund och botten är det ju att man spelar ut olika kort då. Och jag gillar ju sådana spel. Och jag spelar så jäkla mycket sådana spel så att man hittar ju liksom snabbt så här strategier. Och bara övergripande, jag ska inte fastna så länge i det här, men är typ att det man måste lära sig i sådana spel är att det är inte bra att ha många kort. Alltså du ska ha så få kort som möjligt som är bra.
Mm.
För då, alltså dina kort kommer tillbaka. De läggs i botten av kortlägg kan man säga.
Okay.
Så att om du har, tänker, ja det här kortet är helt okej. Okay. Ja men är det bättre än något annat jag har i däcken? Annars ska det bara bort. För att det är mycket bättre att ha 8 bra kort än att ha 25 hyfsade kort. För då kommer de bra korten tillbaka oftare så att säga.
Ja, förstår.
Så att det är så här. Men det är ja men det är, ett, jag ska säga, det här är kanske min lista på deckbilder då. Det är Monster Train överlägsen etta. Slay the Spire 2, 3, det här spelet.
Okej.
Okay. Så det är ändå, det är bra. Det är bra. Ja.
Totalt ointressant.
Ja, totalt ointressant för det.
Jag satt faktiskt och tänkte på det, för när jag kollade på reviewen här på, eller recensionen av Final Fantasy, och så var det ett minigame med kort. Jag bara, nej!
Jag vet inte vad det är, jag älskar sådana spel alltså, kortspel. Speciellt roguelike-versionen.
Samma med Witcher 3, Gwent. Bara, nej.
Det rörde jag faktiskt inte. För jag tänkte, jag vill inte spela mer timmar i det
där. Aning alltså.
Nej, det är att kortspelen är bra, för att de måste vara bra genomförda. Då kan det vara roligt. Om de är slarviga, tänker man, nej.
Ja.
Nej. Men spelade du DLC-en till Final Fantasy 7 Remake? Integrade?
Nej.
Nej, okej. Okay, nej. För då hade de ett annat minispel som var rätt kul, tycker jag.
Ja.
Ja.
Då ser vi att det dyker upp.
Ja.
Du, okay, kan vi ta en paus?
Ja. Ja. Då pausar vi igen då. Du är en svart
godispåse. Ett.
Ja, då är vi tillbaka igen efter en liten teknisk paus.
Ja, eller pissepaus.
Ja, men man kan,
det blev akut
här. Ja, det blev akut precis. Okej, men vi var framme vid Like a Dragon Infinite Wealth, som är det här spelet i en anrik spelserie som hette Yakuza fram tills väldigt nyligen. Bytte namn till Like a Dragon efter ett tag då.
Vet du varför de bytte namn?
Jag tror att det var typ att det inte var så populärt med Yakuzan.
Alltså, jag tror att det,
ja, det var lite så här, för ett tag så gillade de det. De tyckte det var så här bra promotion typ. Men jag vet inte, men det var något sånt tjafs liksom.
De kanske spelade ett spel och märkte att det här är rätt wonky alltså.
Ja, jo, det är ju rätt. Alltså, det är ett spel som är väldigt speciella får man säga. För det, alltså, ibland är de extremt roliga. Och ibland är de bara, vad är det här liksom? Varför är det så? Så att de är opolitiska. Jag kan säga att det är så här GTA i, fast typ inte, du kör inte bil och sånt där. Men GTA i Japan, fast inte AAA utan AA.
Mm.
Så det är lite lågbudget jämförelse. Och extremt utflippat.
Mm.
Alltså det är liksom... så jag har ju egentligen bara spelat Yakuza Kiwami. Det andra spelet kronologiskt innan då.
Ja.
Men jag har ändå ju en fil för karaktärerna och sådär. Så nu spelar jag det här då som är det 8:e spelet i serien. Och det här följer två, huvudsakligen två karaktärer. En som heter Ichiban, som är typ en sån här klassisk anime trope karaktär. Alltså, han är typ Naruto.
Okay.
Han är så här, du vet, hardworking. Han blir vänner med alla. Och han är så här typ att även när folk behandlar honom som skit så är han ändå så här, jag ska bli din vän. Typ. Så, du vet, den typen liksom. Och den andra karaktären man växlar. Så man växlar liksom. Den ena karaktären, Ichiban, han kommer till Hawaii tidigt. Så det är nytt för spelserien att man inte är i Japan. Och där händer en massa saker. Man blir involverad i massa Yakuza-grejer där också. Och så här, storyn är helt spårad. Så, men också här, storyn i sig är väldigt, väldigt seriös. Men allt som händer däremellan är totalt utflippat. Mm. och sen andra delen av storyn då. Då är man Kazuma Kiryu. Som är då liksom frontfiguren för alla andra spel förutom de två senaste. Och det är alltså, han är ju liksom, alltså jag älskar den karaktären. Han är liksom en, han har liksom fejkat sin egen död typ 3 gånger. Han är så här, han är en legendarisk Yakuza-medlem så där. Alltså as hård snubbe liksom verkligen. Men det som är så roligt med honom är att han är världens hårdaste typ liksom, så här, du vet, verkligen så här stark, tyst typ.
Mm.
Men sen engagerar han sig i så konstiga saker, typ att han är typ bäst i Japan på att köra såna här bilbanebilar. Så himla märkliga saker. Så att i någon scen så här, för att det här är ingen spoiler, det händer väl, det är en väldigt central story, men man får ju reda, det här spelet 30 år efter Yakuza Kiwami, så det första spelet jag spelar. Så Kiryu är liksom 60 år nu typ.
Okay.
Och han har fått cancer.
Mm.
Så han är liksom döende.
Okay. Det är
liksom
en, det är väldigt story. Seriöst.
Ja, och han har då liksom en sån här bucket list i spelet som han vill göra då.
Okay.
Och den bucket listen är alltså, det är märkliga saker alltså, men. Och då vill man träffa honom på massa saker, som massa personer som har upplevt av Kiryu. För Kiryu går liksom under en hemlig identitet. Han är inte Kazuma Kiryu längre. Okay. Han har ju fejkat sin död ännu en gång då. Så han är någon annan person då. Men alla som träffar på honom säger, ja, du påminner lite om en, säger folk så här, väldigt nostalgisk. Så här. Det vi hade för 30 år sedan, så var det en kille här. Han var otrolig på att köra bilbana. Jag lärde mig så mycket av honom. Och så han inspirerade hela Japan i att köra bilbana.
Okay.
Så alla är väldigt nostalgiska till Kiryu.
Ja.
Så att när man spelar Kiryu, alltså det här spelet är ju typ, Ichiban är väl huvudrollen. Men det känns ändå som ett Kiryu-spel. För att det är där det är de tunga storygrejerna ändå med honom liksom då. Ja, sen blir man involverad i en jävla sylta av händelser som liksom och gameplayt är liksom, ja, du styr 4 karaktärer samtidigt, alltså typ JRPG-stil sådär. Och sen så alltså har du liksom börjat spela ganska seriöst, du har såhär, du sparkar och slår och så vidare, men sen blir det så fruktansvärt urballat. Typ en karaktär till exempel, han driver typ en restaurang vid sidan av, han är också såhär en gangster typ. Och en av hans attacker är att han tar fram en jättestor bokpanna. Så kastar upp fienderna i vokpannan och står liksom tillagar dem typ. Och alla scener är så här, vad är det som händer liksom? Det är så fruktansvärt urballade scener.
Alltså du skickade något med när någon spelar bowling med fienderna.
Och, då tyckte jag att det var urballat, men det blir mycket värre sen.
Ja, alltså, kul. Det är det som är roligt med den här spelsen.
Och sen är det ett tillfälle, då är man typ så här, då är det typ bara mitt i seriös story så kommer en barnvagn farande så fort som fan. Och man bara, jag måste liksom, det barnet blir nästan påkört. Så då springer man efter den här barnvagnen och säger, och sen bara kollar i barnvagnen, då ligger det en vuxen man där i blöja som är liksom så här, han är typ så här, de är typ alltså här, the baby patriarch kallas det någonting, och han är typ så här en, det är en del av Yakuzan typ som är så här, han deras gren då, de klär sig i blöja hela tiden, de är liksom
okej.
Det är jättekonstigt. Så det är så här, det är så jävla märkliga saker som händer verkligen.
Så jävla urflippat.
Ja, extremt.
Måste vara otroligt roligt när de gör de här
spelen, jag tycker mig. Och sen är det ju väldigt mycket minispel. Alltså du kan ju spela hela Virtua Fighter, finns med i spelet. Virtua Fighter 2. Och det finns med hela det här Sega Bass Fishing, så här, du vet, den här arkadspel, fiskespel.
Alltså, ja, det är Sega som har gjort spelet.
Ja, så du kan gå in i arkadhallar i spelet och spela spel. Så då är det hela det spelet liksom. Så det är ändå väldigt liksom, det är väldigt mycket minispel och allt sånt där i spelet. Sen det som drar ner spelet lite är att det är så här, det har ett väldigt, väldigt stundtals långsamt tempo. Alltså det blir så här, man tänker att det kan vara att de pratar om en sak och det tar aldrig slut. Så ibland får jag bara välja så här, då trycker jag på startmenyn och sen skippar jag den sedan. För jag orkar liksom inte höra det här att de ska snacka 100 år om vilken tröja han ska på sig för sin dejt liksom.
Klipp till att 20 män står i blöja liksom.
Ja, men det är så. Så ibland är man i en cutscene och säger, jag hoppar den här. Och då bara, vad fan händer nu? Nu står vi ju så här liksom, kastar bananer från ett tak. Alltså det är så jävla konstiga saker som händer. Men alltså, i grund och botten tycker jag ändå att det är ett väldigt bra spel. Det är väldigt berörande story när det är seriöst.
Ja.
Och det är alltså kul att spela sådär. Men det är kanske... Jag spelade klart igår. Mm. Då hade jag spelat typ 60 timmar. Det här spelet hade kunnat vara 25 timmar. Så det är väldigt mycket liksom utfyllnad. Och då mainline jag ändå ganska mycket.
Mm.
Så att ja, om man tycker det låter intressant så är det rekommendation. Men annars är det väl kanske, ja, det är en acquired taste tror jag. Sen har vi spelat Tekken 8, både du och jag.
Yes.
Men det kommer ju typ 18 januari och sånt där.
Ja.
Det är ganska nytt fortfarande.
Verkligen.
Och vi köpte ju en kompis som fyllde år.
Mm.
Och hade ju jävligt kul alltså.
Verkligen.
Det är alltså, ju verkligen ett pangspel.
Fightingspel, alltså det går bara hem.
Ja, det går bara hem. Ja. Och jag tycker i synnerhet Street Fighter och Tekken.
Ja.
För jag tycker att Mortal Kombat för mig, det har aldrig funkat. Det aldrig fastnat. Nej,
det funkar för mig. Ja, det kan jag säga.
Ja.
Och men... inte, ja, jag spelar Soul Calibur mycket när
Soul
jag var...
Soul Calibur tycker jag också, det håller med. Det
är när jag var yngre.
Ja, det tycker jag är roligt också. Men det måste ju vara att det är riktigt... Så Tekken är ju, det är ett riktigt bra system i grunden.
Mm.
Och det är ganska lätt att plocka upp. Men
ja,
det är svårt att bemästra liksom. Mm. Så det blir jävligt hetsigt och kul.
Jag lyssnade på en annan podd som pratade just om Tekken, om utvecklingen och alltihopa. Och då sa de det att det spelar ingen roll vem du är. Du kan plocka upp en kontroll och spela det.
Ja.
Button masha och ändå få liksom en bra...
Ja, kul liksom.
Ja, du kan vinna liksom. Ja, någon som är, inte kanske någon som är jätteduktig,
nej, kan,
men
nej,
någon
men,
som är i liknande nivå.
Ja, absolut. Så absolut. Så att, för typ, man är på den nivån som typ jag är på. Jag är inte bra på Tekken.
Nej.
Men jag kan en del moves. För jag har spelat Tekken liksom genom alla år sådär. Men ett sak som man kan fastna i då, det är att man försöker göra moves istället för att bara köra.
Mm.
Och det är farligt.
Ja.
För då blir man för passiv. Att man ska försöka få in något. Så här,
ja,
liksom,
vet. Ja, så men, spelar jag hela tiden. Man kommer på någonting. Jag vill göra den här grejen. Ja, och då gjorde jag det.
Ja, och då börjar man förlora.
Ja.
Du måste vara lite mer galen liksom. Men sen är det ju liksom, det är bara, man vill bara köra en ny match hela tiden. Det är liksom... det är ju beroendeframkallande, riktigt kul liksom.
Mm.
Men det är också spel som jag aldrig orkar spela singleplayer liksom. Det är
nej,
aldrig.
Jag har ju, efter varje kväll vi har spelat de här Street Fighter 6 eller Tekken 8 nu, då har varit jävla sugen på att dra ner spelet själv och sitta och liksom, fan, det ska jag spela nästa gång.
Ja,
liksom, det går så jävla dåligt ibland.
Ja.
Men ja, nej, det blir aldrig så.
Det är alltså, man tröttnar direkt alltså.
Mm.
Det har ingenting när man spelar själv. Även om man har gjort så här singleplayer-spel, modes och sånt där, så är det så här, det är inte därför man spelar fighting-spel. Man
nej,
vill ha sitta med någon i soffan liksom.
Precis, precis.
Ja.
Det jag tycker är så bra skillnad mellan Street Fighter 6 och Tekken 8, det är att i Street Fighter 6, det är tempot mycket, mycket högre.
Ja.
Ja, och du har lite det här projektil och den och de bitarna. Medan i Tekken 8 så... impacten av alla slag och sånt där, det slår mycket högre, alltså känslan när du får in en riktigt stark kombination liksom.
Liksom
där tryckte jag till den här motståndaren ordentligt liksom.
Verkligen.
Eller man får en grab med King och så lyckas man få en sån chainad grab
precis,
liksom. Man bara, jävlar, hur gjorde jag det liksom.
Ja, men det är kul, alltså, det är jävligt, jävligt roligt alltså. Så att nu är ju, alltså, nu kommer det komma att ha DLC-karakter och sånt där, så jag hoppas ju på att det kommer komma Tifa Tilltecken 8.
Ja, det ryktades
om det. Men det rykten var nog att fans ville det mer än att det var riktiga rykten, tror jag.
Undrar varför?
Nej, men, alltså, det hade funkat så bra också. För
de
har haft gästkaraktärer annars. Man hade Negan från Walking Dead i Tekken 7. De hade Noctis från Final Fantasy 15.
Akuma var med också.
Akuma var med, Street Fighter. Och så Tifa hade passat perfekt in där.
Mm.
Hon är ändå liksom...
hon är fighter
i... Det ser ut som att Cloud funkar bra i Soul Calibur typ.
Har han varit med?
Nej, det har han inte. Men han hade funkat bra.
Funkat bra.
Ja. Okej, så det var det då. Det kommer vi säkert spela mycket i kommande sådär.
Medan vi ändå pratar om Tifa Cloud. Ja. Vi spelar demot.
Ja, just det. Av Final Fantasy 7 Rebirth. Som är ju det mest efterliggande spelet som i världshistorien för mig.
Ja, jag fattar det.
Ja. Så det ska bli extremt roligt nu på torsdag att spela.
Jag tyckte om demot.
Ja.
Jag tyckte det så jävla snyggt ut. Alltså.
Ja, det är snyggt.
De har fått, alltså karaktärsmodellerna är så otroligt detaljerade.
Ja, det är
de. Ja. Alltså, däremot, vad heter de nu då som hela tiden lägger ut på med performance och grafiska...
Digital Foundry.
Ja, Digital Foundry, ja. De la ut, det var väldigt olika kontraster i miljön. Vad som var högupplöst och inte. Så
det problemet hade de ju i första spelet också. Vissa dörrar var såhär,
jag märkte det.
Texturerna laddades
inte. Men sånt där bryr jag mig inte om så mycket.
Nej, inte jag heller. Nej. Så det är ingen gameplay, det är kul och sådär. Och sen är det så här lite, man... det är svårt att jämföra det här spelet med typ så här, spel som är helt öppna. För det är fortfarande så här, man märker att Typ ska du gå in, det är fortfarande lite så här JRPG-styltigt liksom. Mm. Att du ska gå in, klättra någonting, då är det inte Uncharted-nivå att klättra någonting, utan det är mer liksom, du måste trycka på nästan prompt bara. Alltså det är väldigt så simpelt sådana här saker.
Precis.
Men det gör inte så mycket, för att det är inte därför man spelar det spelet, tycker jag.
Vad föredrar du? Föredrar du quality mode eller performance mode?
Alltid performance.
Ja, ja. Samma här. Ja. Samma här.
Det första jag gör. Jag inverterar styrkorset och sen så kör jag performance mode.
Det är otroligt.
Ja, jag måste ha det så.
Du är den enda människan som spelar så typ.
Ja, men det finns ju inställningar på det. Så det måste vara många som gör det.
Varför har du det? Vet du?
Nej, jag tycker andra funkar som min hjärna. Det känns bara konstigt.
Har du haft det från början sen du började spela?
Ja, liksom? Ända sen jag körde typ så här Halo och sånt där. Då körde jag alltid kört så. Men på PC kör jag inte så. Jag kör inte som man drar musen ner utan siktet går uppåt liksom.
Nej.
Men det är mest med
det är mer logiskt för mig att du inte kör så. Ja. Men däremot, nej, jag fattar inte.
Nej, det är bara off. Det går bara inte annars. Så alltså, jag kan inte spela överhuvudtaget annars.
Ja, det är väl som att vara högerhänt och vänsterhänt.
Ja, jag tror det är så. Det bara blir konstigt annars.
Ja, men demot tyckte jag var kul i alla fall. Det var lite svårt att komma in i combaten igen, märkte jag. Det var väldigt brötigt i början. Jag fattade inte riktigt vad jag gjorde.
Det
eller
är
något
mycket system att hålla koll på. Liksom. Man vill ju också spela det som att... Alltså, man vill inte behöva pausa och ta upp menyer. Man vill ju mappa saker som att det blir mer action-orienterat. Liksom.
Precis. Men jag tyckte jag kom in i det ganska smidigt sen. Efter någon timme eller någonting bara. Då var man inne i combaten och fattade de här grejerna som man kanske hade glömt från första remaken.
För det är mycket att hålla koll på. Liksom. Du har tre karaktärer. Nu hade man bara två i demot. Ja. Men sen ska du ändå så här, då ska du göra det. Sen så, just det, nu har den en mätare. Mm. Ja, då ska du växla till den och använda den. För du vill göra det, om du vill optimera så vill du använda det så fort som möjligt. Då.
Precis.
Så inte, så där. Så man vill ju liksom växla karaktärer rätt mycket.
Mm.
Ja.
Jag har ju pratat om innan, du och jag, hur de kommer göra nu. För nu, i demot startar man på level 40.
Ja,
nu är jag inne. Men undrar hur det kommer bli när vi startar Rebirth nu. Mm. Om det är level 1, börjar man där? Eller är man level 20 från början?
Jag skulle tro att du kanske är level 40 typ. Alltså du bara sätter en standard level liksom. För att det känns ju konstigt om att förklara det där. Man kan ju bara ignorera det också. Alltså så om man inte gör en grej av det. Men det känns ju konstigt på pappret att du skulle börja på level 1.
Ja.
Har de glömt allt de har lärt sig?
Ja, men lite såhär.
Men, runt liksom så här. Men typ, ja.
Känner att det kan bli väldigt överväldigande. Eller kanske inte blir. Man kan ju tänka 40 som 0 då liksom.
Ja, man kan tänka sig 40 bara är level 1 liksom.
Ja.
Och sen så att man går därifrån. Men det kan bli, jag har hört att folk säger det. Att det är lite överväldigande. För du har massa materia från start och sånt där.
Jaha,
Så att man måste liksom såhär. De har gjort lite så att du måste hålla lite koll på liksom att men de har mycket tutorials sånt ibland att man kommer komma in i det.
Ja, jag tror också man kommer att komma in i det ganska bra faktiskt. Ja. Nej, det var ett bra demo tyckte jag i alla fall. Jag gillade musiken i jag har ju inte spelat Final Fantasy så mycket. Nej. Jag känner ju till musiken. De här som sticker ut väldigt mycket. Sephiroth theme och typ och sådär.
Ja.
Men Tifas team till exempel när man spelade pianot där i huset var ju väldigt fint.
Ja. Alltså väldigt jättefint,
kul och minigame också det där, som man tagit efter från.
Det är mycket minigames i de här spelen liksom. Mm. Alltså, alla de är inte jättebra, men man får tänka att man behöver inte göra dem om man inte tycker de är. Mm. Men
jag såg att internet thirstar just nu efter de har släppt den här. För den här
beach-delen
är ju med nu. Springer runt alla karaktärer i bikini.
Ja,
och
precis. Jag har sett också.
I badkläder liksom.
Jag såg en tweet som var typ så här. I will just let you know that I spent 70 hours with Final Fantasy 7 Rebirth and I looked at Tifa very respectfully. Exakt.
Bra demo,
bra demo. Tråkigt spel att sluta på det. Men jag har spelat ett spel till som heter Balatro, som är lite hypat just nu. Och det är alltså, jag kan bara ge dig pitchen för det. Du kommer hata det verkligen.
Ja.
Det är alltså ett deckbuilder.
Ja, det räcker så. Tack.
Med poker-tema.
Poker-tema.
Ja, så det du får liksom är, alltså du får massa modifiers och sånt där, men det du ska få är så bra pokerhänder som möjligt.
Okay.
Så du kan få så här liksom, om du möter en spelare så här, då måste du få minst 800 poäng, säger vi. Och då måste du få typ så här en kåk typ. Och du måste få någonting för att kunna liksom komma upp i så mycket poäng. Och så kan du ha så här, ja men den här bilden, ja, men då får du extra poäng om du får kåk. Så måste man försöka bygga för att få det här då liksom. Så det är liksom, alltså det är typ poker roguelike.
Okay.
Och det, jag gillar det, för jag gillar poker, jag tycker det är roligt. Men alltså det är kanske det är ett mardrömsspel för dig, Jocke.
Ja. Det jag ser det framför mig. Jag somnar typ.
Ja, jag förstår det. Alltså det var det sista jag har spelat. Så.
Ja, vad kul. Ja, det har ju hänt lite grejer på spelmarknaden också, kan man säga. Mm. Vi hade ju State of Play till exempel. Vi kan ju bara dra igenom det väldigt fort. Vi har hållit på en timme här nu och 15 minuter. Men det var ju State of Play. Där de hade mycket announcements på olika spel. Och ja, plockade också upp lite spel som har släppts, tror jag. Men snabbt då. Helldivers 2. Ja. Är ju något som har kommit ut nu redan. Ja. Stellar Blade kommer 26 april. Just det är ju...
lite sugen på ändå. Alltså, jag tycker det ser hyfsat bra ut.
Jag blev också faktiskt lite sugen. Jag är inte så jättesugen på de här anime. Så, men de hade inte riktigt den stilen. Nej. För det här såg väldigt Final Fantasy-aktigt.
Ja, Final Fantasy. Typ, lite grann. Absolut. Det tycker jag också.
Stellar Blade, ja. Sonic X Shadow Generations. Ja. Det är jag lite sugen på. Alltså, det bästa Sonic-spelet tycker jag är Sonic Battle 2. Sonic Adventure 2 Battles. Det är när de introducerar Shadow första gången.
Okej, okay, ja.
För det kom till GameCube på den eran. Och jag lånade det utav Ludde och spelade jättemycket. Man kan ha sådana här Chocobos och racea dem. Nej, inte Chocobos. Vad fan heter de? Vad fan heter de i sån? Choco tror jag de heter. Eller såhär någonting sådär. Ja, det är små fluffiga
bussier
typ som man kan höja staten på och kan tävla med dem. Okay, Chocobo är ju de här fåglarna. Alltså det blir jag lite sugen på. Sen har vi Senseless Zone Zero. Aha. Det var så anime fighting game typ. Ja. Sån där. Och om jag säger överviktig dykare och radioaktiv Komodo-varan.
Diver Godzilla mashup typ.
Exakt, exakt. Ja, det kommer en liten sån. Jag är inte så sugen på att hoppa tillbaka.
Nej, jag kommer inte plocka upp det igen.
V-Rising kommer till PS5 2024. Det spelade jag för typ 2 år sedan eller 1 år sedan när det släpptes. Ja. Det var rätt så kul faktiskt. Ja. Gillar man den sorten? Alltså det har ju en Diablo-aktig spelstil i och med att du, men också med survival, crafting och all den här biten. Mm. Men du ser ju från isometrisk stil. Och det verkar som att de lägger till kanske lite grejer att du kan göra olika våningar på ditt slott. Ja, okay. Du bygger ett slott hela tiden. Ja. När du ska. Men jag gillade det här spelet. Det är ju, en mekanik jag gillar är att när du har spöat en fiende så plockar du upp deras förmågor.
Okay.
Ja, när du suger i det deras blod. Ah, ja. Så att säga. Ah. Så det var en väldigt rolig mekanik i spelet. Vad hade vi mer? Silent Hill, The Short Message. Ett nytt spel, men ett väldigt kort spel tror jag.
Ja, det är typ nästan en demo typ. Eller
Silent Hill 2 Remake kommer.
Ja.
Har ju varit lite... Jag har hört lite på YouTube och på nätet att det har varit lite så här... Det ser inte så bra ut. För de försöker göra en... vad heter andra nu då?
Resident Evil.
Ja, Resident Evil. De går lite mer åt action-hållet. Ja, just det, vilket just det. Inte
passar
Silent Hill. Nej. Ska vara lite mer psykologisk horror. Ja. Judas in development.
Ja, det ser ju coolt. Ja. Det ser bara ut som Bioshock.
Ja, alltså, Bioshock in space, säger folk. Ja,
ja.
Det var fett sugen på. Alltså.
Ja,
fett sugen.
Ja. Fett sugen. Fett sugen.
Metro Awakening, det är VR.
Ja,
och sen Legendary Tales var också ett VR-spel.
Ja,
jag är så jävla sugen på VR det senaste.
Är du sugen på det?
Jag är sugen på det. Men det kostar så jävla
Jag är sugen på ett spel. Ja, eller två spel. Half-Life Alyx. Och sen är jag sugen på det här, vad heter det? Fan heter det? Nej, vad fan heter det? Avowed? Nej. Avowed heter det inte. Men det är i alla fall något rollspel som kom ut. Som fick typ, alltså det har typ 93 på Metacritic ganska.
Jag tror jag vet vilket du menar.
Det heter faktiskt. Inte Avowed, det är något annat.
Kom det ganska nyss?
Ja, det kom december 23 eller något sånt där
tror jag. Ja, jag tror jag vet vilket du menar. Jag kommer inte på namnet heller. Men jag också, det finns så väldigt få titlar som jag är sugen på. Men jag bara såhär, det är så kul spel att plocka upp. Typ, jag skulle kunna... ringa hit min farsa typ och bara kom hit så spelar vi VR liksom.
Ja just det är en cool upplevelse.
Det är också kul för alla runt omkring att titta på någon som spelar VR.
Men det skulle typ räcka att man har så här, egentligen skulle räcka med VR att man har typ, man köper det som ett kompisgäng.
Ja.
Och sen så lånar man av varandra.
Ja.
För att det kommer så få spel så du kommer ligga i lådan 90% av tiden.
Ja.
Och sen så spelar man något när det kommer.
Vi kan diskutera det efter podd.
Det kan vi göra.
Ja. Och sen så har vi Dragon's Dogma.
Just det.
Kom upp där också. Ja. Det är sugen på Rise of Ronin. Until Dawn släpper de en till.
Just det. Spelar du Until Dawn?
Ja, nej. Det gjorde jag inte. Jag kollade på en Let's Play på
det. Ja, det kan man ju typ göra.
Så när PewDiePie spelar.
Ja, det är mer eller mindre...
Jag gillade dock storyn i det spelet. Ja, tyckte jag var väldigt också. Bra.
Ja.
Och en av de första de här... Vad ska man säga att det är? För genre på det. Ja, det är ju skräck.
Det är typ peka klicka nästan. Men det är det inte. Men det är så här.
Du blir lite reaktiv peka klicka. Ja, det är mer quick time events. Ja. Och du måste fatta snabba beslut som ibland kan göra att dina karaktärer dör.
Ja, men det är nästan lite som de här Telltale-spelen ju. Alltså som Walking Dead och de där. Alltså lite åt det hållet. Att det är så här. Ja.
Och sen så fokuserar de mesta dels av den här announcement var ju då Death Stranding 2, On the Beach.
Just det, On the Beach, ja.
Och sen Fissint annonserar de också det sista, vilket folk just tror är bara Metal Gear.
Ja, just det, nästa del av Metal Gear.
Det är Kojimas två nya spel.
Ja, just det, ja. Ja, just det, det var det, ja.
Sen hade ju Xbox en också.
Ja.
En, har du...
Nej, det är inte det, ja.
De hade ju en, vad kallar man den?
Developer Direct.
Ja, tillsammans med Bethesda.
Ja, just det.
Och den där var där var ju, vad hette det spelet nu? Kommer inte ens ihåg.
Vilket tänker du på?
Det som släpps nu i höst det här året.
Första personspelet, eller?
Ja,
med magi
och revolver och vapen.
Fan, var det det som var Avowed?
Ja, jo. Det kanske är det som är Avowed.
Vi säger det. Ja, vi säger det. Det är så okej.
Preliminärt heter det Avowed.
Det är så okej ut, tycker jag.
Ja, det gjorde det också. Det var det enda som... Och som Indiana Jones, då.
Ja, det är... Nej, alltså jag är inte intresserad av Indiana Jones-franchisen. Men däremot är de Machine Games som gör det, de är väldigt bra. Alltså Wolfenstein-spelen är skitbra.
Ja, svåret av dem i alla fall.
Ja, precis. Alla utom det sista, tror jag. Eller de här Wolfenstein... Vad heter det? New Colossus. Och sen någon uppföljare. Men den sista, den var två karaktärer. Det var väl inte så hyllat. Men...
Nej, jag har inte spelat ens. Nej. För jag hörde att det inte var så bra.
Men det är väl det då?
Ja, det är det. Sen har det ju hänt massa andra grejer också. Men det får vi ta nästa gång i den här podden.
Ja, precis. Vi ses om tre månader.
Tre månader till.
Det tror jag inte. Ja, men gött. Men då säger vi så.
Det gör vi.
Ja, ha det gött.
Tack för mig. Hej.